I höstas, eller ja, under förra året, så bestämde vi att vi skulle vara med i växande församlingar som drog igång i januari. Det är ett utbildningsprogram som IFK har. Vi är 9 församlingar i Örebro län som är med nu under den här satsningen som pågår fram till hösten 2020. Vi är 5 församlingar inne i Örebro och sen 4 utanför. Det här berättade vi inte, men på första nätverksträffen, eller jag tror inte att vi har berättat det, men på första nätverksträffen så var vi i Philadelphia i Örebro. Och på första, det var fredag och sen fredag kväll och sen lördag dag. Och på fredag kvällen så ville Öyvind som ledde mötet att alla församlingsledningar skulle ställa sig upp i tur och ordning så att man visste vilka som var vilka. Och när det var vår tur så var vi 9 stycken som kunde resa sig. När det var en av Örebros största församlingar så var det 2 som reste sig. Så där kunde vi klappa varandra på axeln och vara väldigt stolta. Och vi fick mycket komplimang för det efteråt, att det var så häftigt att se att vi var så många som kom. Det var roligt. Så vi har haft en pastorsträff, en nätverksträff och nu har vi även haft en mentorsträff. Sven-Olof berättade om det förra på församlingsmötet, att Öyvind var här och ritade lite bilder och så. På en av de här första träffarna, eller inför en av de här första träffarna, så skulle församlingsledningen, styrelsen, skriva upp olika ord som man ville jobba med mer under den här processen. Och ett ord eller en punkt var ordet frimodighet. Och med det menade vi frimodighet att vittna med sitt liv, frimodighet att vittna i församlingen. Frimodighet. Det här med att våga berätta. Så därför började vi, som Ulla-Britt gjorde nyss, att styrelsen skulle börja dela sitt vittnesbörd. Varför man fortfarande lever med Kristus, hur man började sitt liv med Jesus. Berätta vägen till tron. Och det roliga är att innan vi började med det praktiskt så hade vi en dela med dig gudstjänst. Och på den så kom Svea fram och gjorde exakt det vi hade sagt i styrelsen men som vi inte hade sagt i församlingen än. Gjorde exakt det vi hade planerat att göra, men inte sagt liksom än. Och jag blev så glad och liksom, jag vet inte, jag tyckte det var så häftigt att Helianda hade gått och viskat det till Svea. Att hon använde exakt de orden jag hade använt lite tidigare när jag skulle prata om det. Att man skulle berätta varför man fortfarande levde med Jesus. Och Svea använde exakt de orden och jag satt och jublade inombords. Jag tycker det är så roligt när Helianda hjälper till på det sättet. Viskar saker i folks öron och får dem att dela med sig. Det var fantastiskt. Vi vill se mer frimodighet. Vi har börjat att få se mer frimodighet. Och vill du dela så gör det. Dela din berättelse med oss. Det är väldigt uppmuntrande att få höra. Och alla våra berättelser är ju olika, så vi behöver få höra alla dem. Det finns ingen som liknar en annan. Så frimodighet. Vi vill se mer frimodighet i vårt församlingsliv och i varje enskilds liv. Och vi är inte de enda som längtar efter frimodighet. Vi är inte de första som längtar efter frimodighet. Vi är inte heller de enda som behöver bli påmind om eller uppmuntrade kring frimodighet. Och vi är inte de enda som behöver få perspektiv över vad som är vårt ansvar och vad som är Guds ansvar. Därför ska vi läsa en text ifrån Andra Korintierbrevet. Ni kan leta fram Andra Korintierbrevet kapitel 4. Både första och andra Korintierbrevet är skrivna av Paulus till församlingen i Korint. De är några av Paulus första skrifter, så de är väldigt tidiga. Paulus andra brev till församlingen handlar mycket om tjänande. Och en nyckelvers där är: min nåd är nog för dig. Ty kraften fullkomnas i svagheten. Den är från andra 12:e kapitlet, Andra Korintierbrevets 12:e kapitel, vers 9. Egentligen handlar hela brevet om vad Kristus har gjort i oss och gör i oss och gör genom oss. Paulus försöker lära församlingen i Korint vad det betyder att följa Kristus. Att vara i Kristus. Hur Jesus liv tar plats i oss när vi låter honom göra det. Och Paulus vill lära dem att Gud använder oss trots allt vi är, inte på grund av vad vi är. Flera gånger skriver han att vi inte kan berömma oss för någonting alls. Det är alltid Gud som gör det. Guds nåd, Guds kraft, Gud som gör någonting genom oss. Och det är en jätteviktig insikt som Paulus delar med sig. Så vi ska läsa ifrån det fjärde kapitlet, verserna 1-15. Så här skriver Paulus. Därför, när vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så ger vi inte upp. Vi har tagit avstånd från allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord, utan lägger öppet fram sanningen och överlämnar oss inför Gud åt varje människas samvete. Om vårt evangelium är dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. För den här världens Gud har förblindat de otroende sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren och oss som era tjänare för Jesus skull. Gud som sa, ljus ska lysa i mörkret. Han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Men denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Vi är ständigt trängda men inte instängda. Rådvilla men inte rådlösa. Förföljda men inte övergivna. Nerslagna men inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesus skull, för att också Jesu liv ska uppenbaras i vår dödliga kropp. Så verkar döden i oss och livet i er. Men vi har samma trons ande som i skriftordet, jag tror därför talar jag. Även vi tror, och därför talar vi. Vi vet ju att han som uppväckte Herren Jesus också ska uppväcka oss med Jesus och låta oss träda fram tillsammans med er. Allt sker för er skull, för att nåden ska nå allt fler och få tacksägelsen att flöda över till Guds ära. Den här texten har indelats i två avsnitt, i alla fall i min bibel. Den första avsnittet från vers 1-6. Och handlar lite mer om att predika, tycker jag. Lite mer om att prata. Det andra avsnittet handlar mycket mer om Guds kraft och om konsekvenserna som ett liv för Gud för med sig. Paulus skriver till församlingen. Och han skriver om församlingen som Kristi kropp. Så när han skriver att vi inte ger upp, vi tappar inte modet, så skriver han inte om sig själv och hans medarbetare, utan han skriver till församlingen. Så alla de som räknar sig in i Kristi kropp. Vi som genom Guds barmhärtighet har fått den här tjänst, vi tappar inte modet. Så vi är ju du och jag och alla som läser det här. Det är inte en viss skara som ska predika. Det är alla. Vi ger inte upp. Sen skriver Paulus, vi använder oss inte av knep. Vi lurar inte folk och vi förfalskar inte Guds ord. På första anblick så tycker jag att det låter ganska självklart. Det är väl självklart att vi inte använder knep. Det är självklart att vi inte lurar folk. Och att jag inte förfalskar Guds ord. Det är väl självklart att jag inte vill förfalska Guds ord. Självklart att jag lägger fram sanningen. Att vi lägger fram sanningen. Men sen började jag fundera lite mer. Försökte vara lite ärlig mot mig själv. Det finns ju en del saker som jag kan tycka är lite svåra med Guds ord. Som skaver lite. En del bibelställen. En del ord. Som jag ibland känner att det kanske vore bättre om jag lämnade ut dem. Det är inte att förfalska direkt, men det är inte riktigt att lägga fram sanningen heller. De är lite svåra att förklara, svåra att kommentera. Jag är själv inte klar med dem. Hur ska jag förklara dem för någon annan? De passar inte riktigt bra ihop. Det är svårt. Så ibland så skulle man vilja harmonisera ihop verser, läsa dem med varandra så att det låter lite bättre. Men visst finns det då inte en liten fara att man gör just det som Paulus skriver att vi inte ska göra. Att man förfalskar. Medvetet lämna ut saker för att det personligen ska låta lite bättre. För att jag inte vet vad jag ska göra med Guds ord. För att jag inte riktigt känner mig trygg i det. Det här med att man lämnar ut, sållar bort och censurerar Guds ord för att det ska låta fint. Det kan ju ibland också leda till att man inte ens vågar prata om evangeliet. Att man inte alls vågar prata om Jesus. Har ni någon gång tänkt, så där kan jag inte säga. För då kommer den ju säga så här och då vet jag inte vad jag ska svara. Eller att när vi har fått en fin relation så kan jag börja prata om Jesus. Men inte än. Vi är inte där än. Eller jag är inte så bra på att prata om mig själv. Så jag ska inte prata om min tro heller. Någon annan kan göra det. Eller att du bara inte riktigt vet vad du ska säga. Vad ska man säga? Vilka ord finns? Vad är relevant för den andra? Tänk om det inte alls är relevant. Hur ska den reagera? Vad ska jag göra? Eller är det kanske lite obehagligt till och med att prata om sin tro? Lite pinsamt. Visst går jag i kyrkan, men det där med Jesus. Vänta bara tills du själv kommer dit. Eller så vill du verkligen. Du vill verkligen berätta om Jesus. Men du orkar inte. Du ser ju hur världen skulle behöva Jesus. Men måste jag göra det? Kan inte någon annan göra det? Eller när man är lite mer självsäker. Du tänker, om några år, när jag är lite mer självsäker. När jag vet bättre, när jag har läst mer. Eller att det finns en bättre tidpunkt bara. Det är inte mitt fel, men det finns en bättre tidpunkt. Och den är inte nu. Jag har vid minst ett tillfälle varit i alla de här situationerna som jag beskrivit. Att jag har hittat ursäkter för varför det inte är läge nu. Det kan ha varit jag, det kan ha varit den andra. Det kan ha varit Guds ord. Men jag har hittat ursäkter för varför jag inte ska berätta om Jesus. Främst då hålls jag tillbaka av de här tankarna. Hur ska den andra reagera? Är det här ens relevant? Bara för att det är viktigt för mig så betyder det inte att den andra kommer bry sig. Eller om det inte finns en bättre tidpunkt. Lite lugnare, lite mindre folk runt omkring. Paulus skriver i vers 3. Är vårt evangelium dolt så är det dolt för dem som går förlorade. Så om vi döljer evangeliet, då är det dolt. Om vi döljer vår livskraft, hur ska de andra få syn på det? Om vi döljer det som driver oss, det som ger vårt liv mening, hur ska någon annan få upptäcka det? Och som svar på de här tankarna med att man själv inte vet tillräckligt mycket, inte har förstått allting ens, att man är osäker på om man kan förklara evangeliet, då skriver Paulus att vi inte predikar oss själva. Vi predikar faktiskt inte oss själva. Alla de där tankarna, det är ju nonsens. Det är ju verkligen superfalskt. Det är ju ljug. Det där stämmer ju inte. Vi predikar inte oss själva. Hur mycket jag vet eller kan förklara är så orelevant i den här frågan. För vi predikar Jesus Kristus. Vi predikar inte oss själva, vår egen förståelse eller våra egna erfarenheter. De är en del av det. De är viktiga, men de är inte kärnan. Kärnan är Jesus Kristus. Så när vi berättar om Jesus så måste vi tro att Gud gör sin del i det här. Han har sänt oss, så självklart måste han göra sin del i det här. Kunskapen om vem han är ger bara han. Ingen av oss kan ge den kunskapen till någon annan om inte Gud uppenbarar sig själv. Vi kan berätta om Jesus, vi ska berätta om Jesus, vi måste berätta om Jesus. Men han uppenbarar sig för folk, inte vi som uppenbarar honom för andra. Kunskapen om ljuset ger bara Gud själv. Paulus fortsätter. Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Så kraften är Guds, den kommer inte från oss. Vad menar Paulus med lerkärl? I en del översättningar så tolkas det som att vi människor är väldigt bräckliga, sköra. Vi kan gå sönder. Och då blir det ju ännu tydligare att kraften är Guds och inte vårt egen. Det är ingenting vi presterar fram för att vi är så starka och stadiga, utan kraften är Guds. Och det vi säger, inte bara de vi är, men det vi säger kan vara bräckligt. Det vi säger kan vara skört. Det kan till och med vara halva sanningen. Men det hänger ju inte på oss. Det kommer från Gud. Skatten kommer fram, även i lerkärl. Men Gud har valt att ge oss kunskap. Han har valt att ge oss ljus, att lysa upp våra hjärtan. Så när vi berättar om Jesus så kommer han göra det också med de andra. Att lysa upp människors hjärtan när de är redo. Och det är bara Gud som kan avgöra om någon är redo. Vem är jag att bestämma att tidpunkten är fel? Det är Gud. Sluta spela Gud, Katti. Gud vet bättre än du. Vem är jag som bestämmer att det är nog bättre att vänta? Eller att det är bättre att ta en annan bibelvers? Eller att hoppa över de här orden? Tror jag inte att Gud är större än så? Och förstå mig rätt här. Det är oerhört viktigt att kunna känna in situationer. Alltså, ja, det finns fel tidpunkt för mycket. Så att känna in situationer och att kunna läsa människor är verkligen bra. Vi ska inte köra över eller köra på folk med bibelord eller berättelser om Jesus. Men samtidigt så är det viktigt att vi vågar, att vi är frimodiga, att vi ber om frimodighet. Paulus skriver att alla ord vi säger ska vara till uppbyggelse. Och det tycker jag är väldigt bra måttstock för allt vi gör, oavsett om det handlar om att berätta om Jesus eller allt. Allt vi säger ska vara till uppbyggelse. För att visa på Jesus, hur han är. Inte för att visa på synd eller hur felaktiga folk beter sig. För synd har faktiskt ett sätt att uppenbara sig själv så småningom i alla våra liv. Så vi ska visa på Jesus, vi ska berätta om Gud. Vi ska visa på den som har gått korsets väg för alla oss som vill tro på honom. Vi som vill följa honom trots allt. Som tror att livet får mening av bara honom. För att sammanfatta hittills. Så ger vi inte upp. Vi predikar inte oss själva. Vi predikar inte våra egna liv. Utan vi predikar Jesus Kristus som uppenbarar sig. Sen skriver Paulus att vi är trängda men inte utan utväg. Vi är rådvilla men inte rådlösa. Förföljda men inte övergivna. Och nedslagna men inte utslagna. Så att leva ett liv i efterföljelse är också jobbigt. Att stå rakryggad och berätta för människor att ditt liv har mening för att tro på Jesus Kristus. Och att det gör skillnad för ditt liv. Det är tufft, det kan vara svårt. Du kan mötas av nonchalans, att de inte bryr sig. Men du kan också mötas av ganska hårda ord. Och i många länder så möts då av förföljelse, fysisk förföljelse. Människor här gillar inte riktigt när man är annorlunda. Det som är rådande nu är ju att man inte tror på Gud. Så vi som tror på Gud är lite korkade. Det har gjorts massa studier på det här, om man gillar olika eller inte. Och alla säger att vi inte gillar olika. Så oavsett vad folk säger eller låtsas tro, så gillar vi inte olika. Så när vi inte stämmer in på den rådande bilden, så kan vi mötas av ganska mycket jobbigt. Och att då stå och säga att man tror på Gud, det är fortfarande lika märkligt som det var på Paulus tid. På Paulus tid så trodde ju i princip alla på Gud. Problemet var att de trodde på för många gudar, de trodde på väldigt många gudar. Så Paulus utmaning, eller de första kristnas utmaning, var ju att visa att det finns en Gud som är sanna guden, som har gått korsets väg för alla. Vår utmaning är ju att visa att det finns en Gud som har gått korsets väg för oss alla. Och att han finns. Att han är på riktigt. Så även om det är lite olika utmaningar, lite olika utgångssituationer, så möter vi också det som Paulus beskriver. Kanske inte på samma sätt. Jag tror inte att någon av oss har blivit kastad med stenar på för att man har sagt att man tror på Jesus. Men den här reaktionen är den samma. Man blir avvisad. Och det är det som jag tror att folk som gör att folk inte vågar berätta. För man är rädd för reaktionen. Det är sällan att folk jublar när man berättar att man tror på Gud. Paulus skriver att det måste vara så. Att folk reagerar negativt. Att folk har avvisande reaktioner. Att de inte tycker att det är så coolt. Det måste vara så för att vi bär Jesus lidande i våra kroppar. För att vi också ska kunna bära hans liv i våra kroppar. Om man inte vet vad mörker är, kan man inte veta vad ljus är. Om man inte vet vad sorg är, så kan man inte veta vad glädje är. Om man inte vet vad död är, så kan man inte veta vad liv är. Så när vi bär Jesu lidande och död i vår kropp, så kan vi också veta vad hans liv är. I vers 11 skriver Paulus att vi har trons ande. Vi har samma trons ande som i skriftordet: jag tror, därför talar jag. Så tror också vi och därför talar vi. Och för att övertolka det här lite, så betyder det att den tron vi har gör att vi vill tala om det. Det finns någonting inneboende i oss som vill komma ut. Så alla gånger vi är i en situation så finns det någonting som självklart vill komma ut, som finns, som naturligt vill komma ut, men som vi kan lägga locket på. Så vi aktivt väljer och stänger in det. Vi kan hindra den här rösten från att tala. Och alla de här hindren kommer ju inte från Gud. De kommer ju från ondskan, den onde, Satan, djävulen. Kärt barn har många namn. Som gör att allt för att kväva ljuset. Allt för att kväva hoppet. Allt för att kväva livet. Allt gott i oss som vill komma fram. Allt goda i samhället. Allt goda i världen. Jag tror, därför talar jag. Vi tror, därför talar vi. Vi har trons ande och den vill komma fram och tala i ord och handling. Jag tror att Jesus vill hjälpa oss att bryta ner alla murar som hindrar oss. Allt som vi har satt upp från, som hindrar oss från att vara frimodiga i våra liv. Jag tror att Jesus vill hjälpa oss att stå stadiga och fria. Att vara levande vittnesbörd om Jesus. Att våga vittna om allt det goda som Gud gör och ger. Jesus kom för att lossa orättfärdiga bojor, får vi höra när han håller sin första predikan. Och jag tror att han kom för att lossa orättfärdiga bojor i oss själva, inombords. Som finns i oss, i vår gemenskap, som finns i vårt samhälle. Jesus hjälper oss att inte tappa modet, att inte predika oss själva, att inte förfalska eller förminska Guds ord. Han påminner oss om att vi är lerkärl, men han är krukmakaren. Han vet exakt vad vi behöver, vad vi kan, vad vi är. Och han vill sprida sitt ljus genom oss. Han vill använda oss. Han vill att vi är världens ljus och salt. Låt oss be.